Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Under 25 år har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu så ska jag möta partiledarna som kommer att avgöra Sveriges framtid. Här är Nooshi Dadgostar.
Vänsterns partiledare är 37 år och uppväxt i Norrköping och Göteborg. Hon har varit partiledare i knappt 2 år.
Många som vänder i dörren till butiken faktiskt.
Föräldrarna kom som politiska flyktingar från Iran och bodde på en flyktingförläggning när Nooshi Dadgostar föddes. Hon har beskrivit familjen som mycket fattig, men lovprisat den svenska välfärden som möjliggjorde hennes egen och föräldrarnas klassresa. Hon försvarar hyresrätterna, men bor själv i en bostadsrätt. Nooshi Dadgostar tog över som partiledare efter den populära Jonas Sjöstedt. Men överraskade stort när hon bara efter ett halvår satte ner foten i frågan om marknadshyror.
Svenska folket genom Sveriges riksdag har inte längre förtroende för statsministern.
Vilket ledde till att Stefan Löfven blev bortröstad och regeringen fick avgå. På sina sociala medier visar hon sällan privata bilder, utan istället på sig själv med hjälm ut i industrin, på fotbollsmatcher eller i riksdagen. Vad står vänstern för idag? Nooshi Dadgostar säger att vem som helst kan vara vänsterpartist. Den nya vänsterpartisten heter Karl eller Anna, bor i radhus, äter kött och potatis och åker på charterresa. Men hur ser vänsterns traditionella klasskamp ut idag?
Välkommen hit, Nooshi Dadgostar.
Tack.
Jag tänkte börja med att fråga dig, vad är den största missuppfattningen om dig?
Ja, du. Kanske att... Att jag är väldigt upprörd hela tiden.
Upprörd?
Att jag vill... Att jag inte kan ge mig... Någonsin. Eller sådär. Många har ju uppfattningen att jag står upp för det jag tycker och säger. Och så är det ju. Men sen måste man ju kunna kompromissa och prata med varandra också.
Så missuppfattningen är att du inte är kompromissvillig?
Kanske. Ja. Ja. Ja, det är det jag kan komma på. Mm. Det finns säkert många andra saker också.
Så som men är du kompromissvillig?
Jo, men det är jag ju. Mm. Det är, i politik måste man kunna kompromissa. Inget parti har över 50% och då måste man prata med varandra.
Men för du har ju varit partiledare inte så länge, alltså i oktober är det 2 år. Och jag vet att du har sagt så här, jag tror det hade gått ungefär 1 år, att det här är ju absurt, det här är ju inte klokt att ha och sjukt att ha det här jobbet som är dygnet runt. Mm. Och då vid den tiden ska man säga att du hade en liten tjej hemma som var då ungefär 1 år.
Ja, det måste ju varit ungefär för 1 år sedan. Ja.
Och nu har det gått ytterligare 1 år snart. Mm. Hur är det här jobbet då?
Men det är ju tokigt, för många känner igen en på gatan. Man får ett helt annat liv. Min lilla tjej ser ju mig på tv ibland. Så hon har ju en bild av att alla föräldrar är på tv. Och man, mycket av det man gör påverkar ju så många människor. Det är klart att det, det spelar roll.
Och tiden, tänker jag. Alltså, det är ju att vara tillgänglig i princip dygnet runt.
Man är ju väldigt inne i det hela tiden, tycker jag. Alltså, även på kvällarna så sitter man ju och tänker på saker som har hänt under dagen. Och försöker koppla bort det ändå. Vilket jag anstränger mig mycket för att göra. Och det är långa dagar, precis. Mm. Och det är mycket resor också.
Vad är det som är kul? Vad är det som driver dig?
Men det är att träffa människor. Det är så fantastiskt att få träffa alla gruvjobbare som då jobbar i Kiruna eller sjukvårdspersonalen i Malmö och prata med dem om hur läget i situationen är, vad tycker de behöver förändras. Så man blir ju... Man lyckas sätta sig in i många människors situation och prata med många, och det är fantastiskt.
Ni brukar kallas för ytterkantsparti av vissa politiker. Sverigedemokraterna på ena sidan, höger ytterkant, och vänster ytterkant så finns Vänsterpartiet. Och då talar man ju, era politiska motståndare, ofta om rötter. Nazistiska rötter för Sverigedemokraterna, kommunistiska rötter för Vänsterpartiet. Hur förhåller du dig till kommunismen?
Jag tror det här med ytterkant till att börja med, det är jag ju helt emot förstås. Det har ingenting med mitt partiledarskap att göra. Jag föddes ju långt efter att... Eller jag var ju ett litet barn när vi hade Sovjetunionen och så vidare. Så det är ingenting som har präglat mitt engagemang, så att säga. Men jag tror också att det här med ytterkanter är ju någonting som är ett påfund nu för vissa partier för att klara sin egen situation. Men länge var ju Moderaterna ytterkant. Och då var inte till exempel Centerpartiet där och påpekade att det fanns två ytterkanter, så att säga. Utan det som Vänsterpartiet representerar är ju ofta en ganska rimlig, skulle jag säga, mittenposition. Alltså, vi ska ha en väldigt stark välfärd och en stark arbetsmarknad. Men vi ska också se till att vi får många privata jobb i privat näringsliv.
Kommunismen som ideologi står för ett klasslöst samhälle där alla ska äga allting tillsammans. Varför är du inte kommunist?
Nej, det har ingenting med dagens vänsterparti att göra. Utan vi ska ju förstås förändra samhället med demokratiska medel och med tillsammans med andra rörelser i ett samhälle. Det är ju ett fruktansvärt brott mot de mänskliga rättigheterna som de här våldsamma ideologierna under 1900-talet stod för.
Då tänker jag på Ungvänstern som har i sitt principprogram alldeles nyligen 2021 skrivit in kommunismen. Är det ett problem?
Jag skulle nog inte göra det om jag var dem. Faktiskt.
Nej. Ja. Du läxar upp dem och säger åt dem att de borde ta bort det där.
Nej, de vet om detta.
Att du inte gillar det?
Ja.
Och vad gör de då?
Ja, det får man ju rikta till dem. Vi är olika organisationer.
Och ni hör ihop.
Vi har ett särskilt kanske upplägg mellan oss som gör att de fattar ju sina egna beslut, och jag har respekt för det. Men jag skulle ha tagit bort det.
Och när du var själv aktiv i Ungvänstern, hur var det då?
Då ville vi också ta bort det där.
Mm. Det har kommit till nu. Nu har de ju 2021 slagit fast i sitt...
Det de menar med det utgår jag ifrån, och det vet jag ju. Det är ju inte det som alla vi menar med det begreppet.
Är det besvärande att de uttalar det
så
tydligt?
Jag tror liksom att för människor som ska välja ett parti nu så är det ju viktigt att de vet vad vi vill. Mm. Och ha en diskussion om ett ord eller liksom... Att de egentligen menar någonting annat, det tror jag är onödigt. Utan vi vill ju säga...
Jag tycker när man läser vad de menar att de är väldigt tydliga med att de kommer fram till att de är kommunister.
Att de inte vill ha samhällsklasser. Mm. Mm. Och det är ju faktiskt så att samhällsklasser är ju egentligen vänstersidan i svensk politik. Tycker ju att vi ska ha mindre klyftor. Så är det ju. Mm.
Men att ha en ideologi som bryter
mot mänskliga rättigheter, det ska man inte.
Jag tänker att jag kommer ihåg att du har sagt att alla kan bli vänsterpartister. Och så tog du några namn, jag tror du tog Karl och Anna, som heter Köttbullar och potatis, bor i en mellansvensk stad, åker på charterresa.
Mm. Det var lite på skoj.
Det var lite på skoj, ja. men det måste ha varit något allvar i det också. Det här låter som typisk svensk medelklass.
Ja, det vi företräder är ju sunt förnuft. Min vision är ju att människor ska känna tryggheten att kunna flytta hemifrån, till exempel. Att få den vård de behöver om man blir allvarligt sjuk eller om man tror att man kanske är allvarligt sjuk och behöver snabbt komma till läkaren. Och att man ska känna sig trygg med att bli äldre och att man får den omsorg som man behöver.
Men när du valde det här med köttbullar och potatis, den bild du målar upp är väldigt en svensk som du kunde identifiera med.
Så. Ja, för att det här är svensk välfärd för mig, just det här. Att kunna känna den här typen av tryggheter som har monterats ner i Sverige. Idag när jag ringer till min vårdcentral så kan det ta flera månader innan jag kommer fram. Och då blir jag för orolig för att det är någonting som kanske händer i närtid. Jag vet ju inte vilken skola jag ska välja då för att det ska vara en bra skola. Och det, den tryggheten har vi förlorat i Sverige. Som jag menar, till exempel när jag växte upp så var det ju inte prat om vilken skola som man skulle skicka, utan alla skolor var ju ganska bra. Mm. Och mina föräldrar kunde känna sig trygga med det. Och det är för mig hela grunden i svenska välfärdsstaten. Och det är därför jag tror att alla kan i grunden bli... De är nog i hjärtat vänsterpartister. De flesta svenskar. För det är det här vi älskar med Sverige.
De flesta svenskar är vänsterpartister.
Det skulle jag säga.
Om man ska titta på lite grann... Det här som vi befinner oss nu, det är en valrörelse. Det är väldigt mycket sociala medier. Och olika partiledare hanterar det på olika sätt. Mm. Det handlar om den här balansgången mellan det offentliga, personliga och privata. Mm. För många människor, för dem är det ju viktigt vem som är partiledare. Hur hanterar du det?
Men jag har ju kommunikation med... Många av mina väljare på sociala medier.
Vad drar du linjen då mellan?
Jag vill ju ogärna dra in hela min familj i det kanske. Men samtidigt är jag en ganska öppen person. Jag hittar ju mycket av inspiration själv ifrån min egen uppväxt och mina föräldrar och människor jag har runt omkring mig. Jag tycker det är en del av politiken. Att man är ju uppvuxen i ett visst sammanhang och det har påverkat mycket. Så jag berättar ju gärna om det.
Jag tänkte att du skulle få göra det faktiskt. För att du har en bakgrund där du föddes när dina föräldrar som flydde från Iran var på flyktingförläggningen. Och då så föddes du under den här perioden. Mm. Och då är det lite spännande. Vad dina föräldrar flydde... De var politiska flyktingar.
Ja. De var ju studenter och var politiskt aktiva. Och det var ju en turbulent politisk tid då. Det var ju en revolution då i Iran. Mm. Och de var vänstermänniskor, vilket i slutändan blev en grupp människor som blev väldigt förföljda. Så det var en väldigt aggressiv religiös regim som kom till makten. Och började förfölja många människor.
Man kan säga så här att du har fått det med modersmjölken, låter det som.
Lite.
Ditt vänsterengagemang.
Lite så är det. Ja. Det har ju varit mycket diskussioner hemma. Men sen har vi ju olika åsikter som inte är helt...
Och sen flyttar ni därifrån. Och jag vet att du har sagt att mycket tack vare det svenska välfärdssystemet och inte minst utbildningssystemet så gjorde dina föräldrar och även du en klassresa. Mm. Innan ni gjorde den... Så har du också beskrivit att ni hade det väldigt enkelt hemma?
Ja, mina föräldrar hade ju ingenting när de kom. De hade ju kläderna på kroppen ungefär. Så att kunna hitta en bostad så snabbt som vi gjorde till exempel i Norrköping då. Det var ju fantastiskt. Och det var en väldigt bra bostad. Det var ett litet radhus med en liten gräsplätt där man kunde odla lite blommor som min mamma tycker om. Och den förskolan som... Jag blev skickad till lite, två olika förskolor där, vet jag. Den var också väldigt bra och väldigt blandad. Så där som vi inte riktigt har i Sverige idag. Vi lever mycket mer segregerat idag än vad vi gjorde när jag växte upp. Och det var en helt annan arbetsmarknad, vilket gjorde att mina föräldrar snabbt kom in i jobb.
De började... Först utbildade de sig?
Nej, de jobbade, min mamma jobbade ju länge inom hemtjänsten innan liksom, hon kom in på högskolan. Då. Och städade på Arbetsförmedlingen, kom jag ihåg. Och pappa var där med mig i öppna förskolan. Och... Men det var ett starkare samhälle, starkare Sverige skulle jag säga, som jag tycker har monterats ner. Mm. Och det är svårare för en vanlig person med inte så mycket resurser att växa upp i Sverige idag än vad det var när jag växte upp.
Du, jag skulle också säga så, det tog inte lång tid förrän du verkligen skrällde till i riksdagen och i svensk politik. Och det var när du drev ett av dina favoritämnen, får man säga, för det har alltid från början egentligen varit bostäder. Mm. Och då så avsatte du Stefan Löfven. Mm. Och det här hade ju din företrädare Jonas Sjöstedt pratat om, den här frågan, och hotat med den. Men du bara satte ner foten och gjorde det. Mm. Hur kändes det?
Det var väldigt viktigt, för vi ska inte ha marknadshyror i Sverige. Och många människor, 3 miljoner svenskar, bor ju i en hyresrätt. Och att deras hyror då skulle höjas väldigt kraftigt, det kan inte vi acceptera. Och det tycker vi inte är bra. Och det var därför... Vi var ju väldigt tydliga med det under hela mandatperioden också. Att nu bestämmer ju ni saker, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet, på våra mandat utan att prata med oss. Och det är en ganska udda konstruktion. Och skulle jag säga, det går emot de demokratiska instinkterna. Våra väljare var ju med och bar upp den här regeringen, och då måste de få genomslag också för sina åsikter och funderingar. Så jag var ju väldigt länge inne på att vi skulle sätta oss ner och prata och diskutera. Men det sa ju både Centern och Socialdemokraterna helt nej till. Och då tvingades vi egentligen att undandra vårt stöd till regeringen.
Och där var det inte snack om kompromiss. Du försökte, men sen så satte du ner foten.
Jag sträckte ut händer hela året. Egentligen sen jag blev vald har jag sagt, låt oss sätta oss ner och prata om frågan. Ni styr på våra mandat, och det är självklart att vårt parti också måste få genomslag då. Det är 1,5 miljon människor som har röstat på Vänsterpartiet då vid det tillfället. Vi hade varnat om detta i nästan 2 års tid. Så det kom ju inte som en överraskning. Mm. Det var ju helt självklart ända fram till dess. Och vi gav dem tid, timmar, veckor, mer och mer tid. Till slut får man ju liksom komma till ett avslut.
Och det var ju många som kallade dig modig då, att du stod för ditt ord. Och samtidigt fanns det kritiker som sa att du försatte Sverige i en svår situation. Att avsätta en statsminister är ju någonting som inte har hänt särskilt ofta. Mm. Sen kom en annan händelse, och det var den 24 februari så invaderade Ryssland Ukraina. Och då var ju du den enda partiledaren som inte tyckte att man skulle skicka vapen till Ukraina först. Och där hade du inte stöd i partiet riktigt, utan ni fick backa där sen. Kan du beskriva hur den känslan var?
Under marknadshyrorna, ska man veta, var det ju väldigt många som var kritiska. Utan det är mer i efterhand då som många tycker att det var bra och det var modigt. Mm. Så det är ofta så där att... Det är efterhand som människor bedömer saker och ting. Det brutala invasionen av Ukraina är ju någonting som verkligen... Det chockade ju många människor och blev någonting som blev en tankeställare. I Sverige brukar vi ju inte exportera vapen. Så det gick väldigt fort från det att regeringen ändrade sig. För de sa ju också att vi inte skulle skicka vapen ända fram till söndagen. Och då krävdes det ett möte till med min partistyrelse. Jag var ju tidigt inne på att vi skulle förstås bidra med militära medel till Ukraina. Men för att få med då hela partiet så behövde vi ju ett möte till ungefär. Så vi såg ju till att fatta ett beslut på tisdagen för att göra en sån positionsförändring. Och det här är ju något som vi inte har gjort på snart 100 år i Sverige. Så jag har viss förståelse för att mitt parti också behövde som diskutera igenom det för att landa där. Men så att vi har ju ställt oss bakom helt och hållet att vi bidrar med vapen.
Varför tror du att de andra hade en så mycket snabbare process än vad ni hade?
Det är möjligt att de hade information innan oss. Och att min partistyrelse behövde helt enkelt, det är svårt att bedöma, ytterligare liksom timmar på sig för att diskutera igenom.
Du verkar ju på många sätt väldigt trygg när du pratar om det här, för att det stormade ju kring dig i båda de här frågorna. Hur var du liksom, utåt kan man ju ha ett sätt att se ut. Hur var det inuti när du gick hem sen och till exempel hade avsatt Sveriges statsminister?
Det var ju väldigt speciellt.
Ja.
Man är ju uppe i en... Man är ju ganska spänd. Mm. Jag höll ett tal i kammaren som handlade om detta. Om varför det var så viktigt för oss att inte bidra till att genomföra marknadshyror i Sverige. Så det kändes ju på ett sätt som att man kände av historiens vingslag på något sätt.
Är det lite så här maktkänsla? Triumf. Du lyckades.
Jag vet inte om jag ska säga triumf, men det kändes som att vi hade ju väldigt stark uppslutning i vårt parti kring detta. Mm. Och vi stod upp för det som vi hade sagt. Så det var ju aldrig att jag tvekade på att vi skulle göra det. Så det kändes ju bara som att jag genomförde det som var det som jag har tänkt hela tiden. Så jag kände mig stark och trygg. Och det är klart att jag har ju fått extremt mycket mail och support från väldigt många människor. Så det var ju väldigt speciellt den sommaren att komma hem till Göteborg. Mm. När en truckförare stack ut huvudet och sa, kör på Norsi. Och det var många som kom fram till mig på när jag var ute. Och sådär. Mm. Så det var ju en speciell liksom, stämning. Mm.
Du, när man har ett sånt här jobb som du har, så behöver man, kan jag tänka mig, ha ett bra förhållande hemma. Support. Mm. Mm. Och det vet jag att du har.
Ja.
Vi ska återkomma till det. Jag skulle vilja fördjupa mig lite mer i det som jag själv har varit med om som programledare under så många år, och som ju många kvinnliga partiledare beskriver, att ni blir ofta hårdare granskade, hårdare utsatta i ett samhälle som på något sätt accepterar mer att det sitter män som kan se ut nästan lite hur som helst. Vet att du har satt, jag vet att du har tagit Leif GV som ett exempel, och bli folkkära.
Ja.
Kan du berätta för mig vad du har... Har du gjort om dig själv lite grann för att passa in? Eller?
Jag är ganska mycket mig själv. Jag har svårt att förställa mig. Det kanske många märker. Jag
vet du inte. Sa ju att du har tonat ner dig själv lite grann.
Ja, jag har bytt Twitternamn bland annat.
Jaha, vad heter du innan?
Det heter No Shit.
No förut. Shit?
Så det har jag ju då ändrat så att man inte låter så ungdomlig kanske.
Okej.
Nej, men det är klart att man måste se proper ut, tycker jag. Ändå. Det är
respekt. Hur tänkte du då när du tog på dig kavaj idag?
Ja, men jag tänkte att man måste se proper ut. Det är ändå, man ska hedra demokratin och väljarna och ämbetet man har. Det är viktigt förstås, det är därför man gör det. Och sen tror jag att kvinnor blir på sociala medier. Mm. Alltså, vi är ju mycket i sociala medier i det här tidevarvet. Och kan ju människor säga precis vad som helst.
Hur tar du det då? För att det här är ju en del av partiledarjobbet som har blivit allt tuffare just med att man...
Jag tror inte man kan ta till sig, alltså man kan inte sitta och läsa kommentarer. Nej. För då går man under nästan, utan det blir allt möjligt. Och det är inte så representativt alltid heller det som människor skriver där. Så det är ju,
vad gör du då? Du låter bli?
Jag läser inte alla kommentarer och kanske ibland vissa svarar jag på sådär.
Och det är ju ett bra sätt, det gör inte jag heller. För att men läser du det som är positivt?
Ja, men ibland, jag får ju också mycket mail. Mm. Jag får egentligen inte så mycket... Ibland är det folk som kommenterar, men då är det såna här människor som är anonyma och jag inbillar mig egentligen inte vet vem de kommenterar. Men sen får jag ju ganska lite hat och hot och sådär mot mig. Det har jag faktiskt inte fått. Det tror jag andra får mer av.
Och varför tror du det?
Jag vet faktiskt inte. Alltså, det verkar inte, jag verkar vara väldigt populär. Så att jag...
Underbart att du kan säga det själv.
Så jag får inte så mycket sånt. Men jag tror att kvinnor är mer granskade utifrån utseende, klädsel. Mm. Man måste prestera dubbelt så mycket nästan för att vara och läsa på dubbelt så mycket. Jag tycker ofta män kan ju bara tycka att de vet saker och säga saker tvärsäkert. Om jag gör det på samma sätt så ja, men det liksom krävs att jag ska då bete mig, alltså läsa på ännu mer tycker jag ofta, att det blir en sån dynamik. Och att det är fortfarande så att makt är mer manligt kodat.
Är det negativt när man kopplar upp makt med kvinnor?
Det kanske inte är lika naturligt för väldigt många.
Men vad gör alltså, förhåller du dig till makt?
Det är ju det som jag söker. Makt
att, du söker makt?
Jag söker makt att
och du
förändra.
Har varit, för jag förstår, en tävlingsmänniska.
Ja, men det är väldigt svårt att förlora. Men jag tänker, under kort tid så har ju många partiledare... Alltså, i början av det här millenniet, då var ju fortfarande de flesta män. Det är under ganska kort tid som många har blivit kvinnor plötsligt. Så jag tror att vi är ju inne i en process där det här håller på att ändras, som jag tycker är väldigt positivt. Men vi ska inte glömma att det var inte länge sedan som det började, så att säga. Gudrun Schyman var ju tidig, men hon var ju också... Alltså det har ju bara varit enstaka, det är nu det är en majoritet kvinnor och så.
Och Centern har ju också varit tidiga med sina kvinnor. Ja. Då skulle jag vilja ideologiskt titta på ditt parti, Vänsterpartiet. Om man då tänker sig att ideologi är ju liksom en färdriktning, ett samhälle som man blickar framåt. Är det så, om du tänker in i en situation där Vänsterpartiet växer, blir större, skulle få mycket mer makt, du skulle vara statsminister. Skulle det vara så att du skulle vilja förstatliga privata företag?
Nej, inte alls.
Nej, men hur skulle man märka i så fall att det är ett vänstersamhälle?
Däremot så tror ju vi inte på stora aktiebolag i skolverksamhet till exempel. Eller heller i omsorgen. Tyckte ju vi att under pandemin kunde vi se att när vi har så många aktörer i äldreomsorgen till exempel, då kan vi inte styra den och då kan vi inte förhindra ett virus till exempel från att komma in på våra äldreboenden. Så i den här skattefinansierade verksamheten som vi har, som kräver att man ger människor stöd och hjälp efter behov, inte utifrån hur lönsam man är som människa, de kan vi, tycker vi, ska undandras det här med att man ska liksom sikta på vinst och göra pengar på människor. Däremot har vi ju en väldigt stor privat sektor och där vill vi göra investeringar för att den ska också växa.
Den ska växa?
Absolut. Mm. Hela klimatomställningen som vi behöver genomföra, den kommer ske i privat verksamhet i mycket stor utsträckning också.
Får jag fråga då? Kommer man betala mycket mer inkomstskatt om det skulle bli ett samhälle där du styrde och ditt parti?
Nej.
Det skulle ligga ungefär på den här nivån.
Det skulle bli en viss omläggning skulle jag tro.
Hur skulle det se ut då?
Att de rikaste skulle betala lite mer. Och det kan vi ju se på andra
länder. Då kan jag fråga så här, varför skulle då en förmögen person, du säger att alla kan bli vänsterpartister, rösta på Vänsterpartiet?
De vill också ha sjukvård efter behov och känna sig trygga. De vill också ha en låg kriminalitet, till exempel. Titta på USA där vi har så stora ekonomiska klyftor där alla rika får stänga in sig i gated communities. Alltså det skapar ju ett aggressivt samhälle med stora klyftor. Vi vill ju ha harmoni i samhället där vi inte har så stora konflikter.
Och då beskattar man de som har mest mer.
I Sverige så beskattar vi de förmögna och personer som är väldigt, väldigt rika väldigt lågt. Alltså det är bara att gå till Norge eller Danmark. Jag vill bara så att det inte framstår som att det är något helt orealistiskt. I Danmark till exempel drar man in kanske 50-60 miljarder kronor på kapitalskatter mer än vad Sverige gör. Så att vi vill bara göra om det kanske lite så att vi blir mer som de andra nordiska länderna.
Så vad handlar marginalskatten om då för en rik person? Är vi uppe i...
Oj, det här är ju något som kan beröra kanske 3-4% av befolkningen högst.
Och det är där man ska ta in pengar?
Ja, jag tror att de har råd att bidra med det. Mm. Och jag är helt säker på att deras levnadsstandard kommer knappt att sänkas.
Men du, är det så? Skulle man kunna säga att Vänsterpartiet idag är lite som Socialdemokraterna var tidigare? Är det de nya Socialdemokraterna?
Jag skulle inte... Jag tycker att Socialdemokraterna har haft väldigt svårt för att förändra Sverige och göra det på rätt sätt och åt rätt riktning. Så att jag vill ogärna...
Jämföra det med dem?
Ja, jag tycker men de har varit bra kanske historiskt och lyckats genomföra reform efter reform.
Jag talar lite grann om historiskt att det som man kanske tidigare förknippade med Socialdemokraterna, är det vänstern idag?
Nej, det är fint att vara nostalgiker. Vi kan titta tillbaka på historien. Men vi har ju ett framtidsprojekt som egentligen inte ska kopplas ihop med... Vi hade andra utmaningar under 1900-talet.
Men ni står nära Socialdemokraterna, annars skulle
ni inte...
Det är
klart att vi kommer från samma rörelse. Ja. Vi kommer från arbetarrörelsen. Men nu är det ju en klimatomställning vi ska göra. Det har vi aldrig gjort förut. Vi ska ställa om hela samhället. Och det är klart att vi kan hitta inspiration för det i omvandlingen till ett välfärdsland som vi hade gjort förut. Hur man ställer om ett samhälle.
Nu är det ju snart val och vi har haft ganska mycket låsningar under den förra mandatperioden. Hur långt är du beredd att gå då till exempel för att möta Centerpartiet och Annie Lööf? För det är ju mycket där låsningen har varit.
Jag tycker att man ska kunna sätta sig ner och prata med varandra.
Men vad är du beredd att göra för
alla vet ju vad vi står politiskt. Vi vill ha ett mer jämlikt samhälle. Vi vill ha mer trygghet, att människor känner sin trygghet i den svenska välfärden. Och det är ju politiska åsikter och reformer som jag kommer driva i en sån förhandling. Mm. Så politiskt kommer jag ju göra det som jag har lovat mina väljare.
Det förstår jag. Och då kan det ju bli en låsning. För det kommer ju Centerpartiet och Annie Lööf förmodligen också göra. Så vad kan ni möta sig från ditt perspektiv?
Men samtidigt som alla inser förstås att vi har inte 50%. Så det handlar ju om att hur kan vi komma ett steg på vägen åtminstone? Och där är ett första steg att sätta sig ner och prata med varandra. Mm. Det som jag inte tror på, det är att bara säga nej utan att sätta sig ner och prata. Jag är helt övertygad om att vi kommer kunna komma överens om saker. Jag kommer få svälja sånt som jag inte tycker om förstås. Och mina väljare kommer tycka inte är så bra. Men i utbyte kommer mina väljare få någonting som är bra. Det är det som är kompromissen.
Jag tänkte att vi skulle prata om det här väldigt utsatta jobbet som en partiledare faktiskt har. Det verkar bli mer och mer. Man ska vara med. Nu sitter du här och det är förfrågningar hela tiden där partiledaren är den som vi journalister alltid vill intervjua. Mm. Och då vill man veta, det tror jag väljarna också, man är nyfiken på till exempel i det här fallet dig. Mm. Och jag har bjudit in en person som vet väldigt mycket om dig. Kanske inte allt, men mycket.
Ja.
Och jag tänkte att nu så skulle tittarna få träffa den här personen.
Okay.
Hej, välkommen. Vad roligt.
Hej, ska du stå? Ja.
Här kommer en stol. Martin Westergren som är sambo, alltså med Nooshi Dadgostar. Du får berätta, vem är hon?
Stackare. Mycket trevlig person tycker jag, i min uppfattning.
Ja, man är ju naturligtvis nyfiken på hur det är att leva med en person som vi har just talat om. Att det är ett dygnet runt, och i alla fall också i huvudet, arbete. Mm. Och hur är det för dig att leva med en sån person?
Det är pressat som ni pratat om. Och vi har ju en dotter och vi har ett familjeliv
som är tre år precis.
Som blir tre år, ja, precis.
Mm.
Så det är ju en speciell situation på många sätt. Det är klart, det är för många människor så att man försöker få saker att gå ihop och jobb och barn och sådär. Och man försöker pussla, men det kanske är lite extra
Det är långa
pressat
dagar.
Med ditt jobb. Det är långa dagar.
Och det är en offentlighet hela tiden också.
Det är en offentlighet. Det märker inte vi, alltså jag och vår dotter Nadja, så mycket av den offentligheten. Mm. Men man märker ju att det är... Du tänker väldigt mycket på det här, du liksom lever ju med det här.
Mm. Hur gör du för att få kontakt då? Få henne tillbaka till dig?
Jag tycker du är ganska bra på att växla mellan olika aktiviteter. Du kan liksom prata med statsministern i telefon och sen lägga på och sen fortsätta att göra geggamoja med toapapper och tandkräm med. Så du är ganska bra på att liksom byta sådär.
Det är en bra egenskap.
Jag tror det. Mm.
Du, hur träffades ni då? Vad hände?
Vill du säga det eller?
men det var på en fest där hos kompisar.
Vi kände varandra ett tag.
Ni kände varandra innan?
Ja.
Vi har känt varandra. Precis. Mm. Så jag tror jag kanske under en lite längre tid försökte få dig på kroken. Och så lyckades jag där till slut.
Varför är det svårt att få på kroken?
Men jag uppfattar inte signalen. Mm,
du kanske var för otydlig.
Det var för tafatt.
Hur lång tid tog det där som det du jobbade på det där med att få henne på krok?
Jo, men det var den där festen. Men sen så skulle vi ses då efter. Mm. Så gick vi på en dejt. Men du liksom... fattade inte att det var en dejt. Det var en väldigt konstig stämning. Du trodde att jag skulle intervjua dig eller det var något annat, något med ditt jobb.
Jag satt ju i riksdagen och...
Ja, för var befinner vi oss i tid nu måste vi kanske säga. Du var inte partiledare.
Nej, jag var inte partiledare. Och trodde typ att du ville komma med något politiskt. Ja, men du vet hur det är när man sitter i riksdagen så är det ju många som vill lobba saker mot.
Det var liksom där halvvägs in så frågade vad var det du ville?
Då kanske man ska säga vad du jobbar med.
Jag är forskare, lärare på. Ja.
Och då är forskare faktiskt, du är statsvetare och forskar på politik.
Just det, men inte riktigt svensk politik. Nej. Och så som.
Men var det så du tänkte att?
Ja, men jag tänkte kanske att han ville någonting politiskt, att det var någon. Men det var ju en väldigt familjär lobbningsmiljö.
Sen så informerade jag dig om att det ändå var en dejt och du var ändå kvar där. Så då...
Ja.
Nej, du var tvungen att säga att det här är ingen intervju, det är en dejt.
Så var det.
Ja, det är bra. Ja, och sen så gick det snabbt sen.
Alltså vi träffades sen. Vi har inte bott ihop egentligen så länge.
2 år. Eller?
Tre år.
Gud, man tappar bort.
3 år har ni bott ihop, men det här hände för ni träffades för...
Det måste nästan vara 6 år sedan.
Och då låter det som att 3 år, det var då ni skaffade barn.
Just det, så. Mm.
Alltså det här att du då... För du har ju i oktober varit partiledare i 2 år. Och det är ju ett stort kliv att vara riksdagsledamot och sen bli partiledare.
Ja.
Var det någonting ni diskuterade då hemma? Hur man... ska göra med att när en person blir så offentlig som Norsi blev?
Jo, det pratar vi om.
Mm. Det påverkar ju hela familjen. Mm. Så det...
Vad tänkte du då?
Jag vet, vi pratade fram och tillbaka. Och jag hörde att ni pratade innan också om att det finns en lång lista på saker som är negativa, vad ska jag säga, med det här jobbet. Och särskilt om man har... litet barn och så vi hade en lång lista på nackdelar om man ska säga. Och så minns jag att din pappa var med när vi diskuterade det här, så hade han radat upp alla nackdelar med det här och det var det ena och det andra. Och sen sa, men det är klart, Norsi, det är klart att du ska göra det. Det är självklart att du ska ta det liksom.
Så att trots att det var en väldigt lång lista så...
Det är liksom inte, man gör det kanske inte för att bli en lycklig och harmonisk människa, man gör det för andra saker, men man gör det för att man kan göra... Ja, man tycker det är viktigt helt enkelt. Mm. Det tycker jag också.
Mm.
Och det måste ju du också känna samma sak för att kunna...
Ja, det är nog en förutsättning, tror jag. Att man,
så hur ser det praktiska livet ut hemma? Har du gått ner i arbetstid till exempel?
Jag har gått ner i arbetstid. Mm. Men så har vi fin hjälp av mor, far, föräldrar och Sådär, så att man får försöka...
Men det är väl liksom... Vi går väl upp tillsammans på morgonen där. Och så är det liksom...
Mm.
Nadja springer runt. Mm. Runt. Sätter på sig kläder och tar av sig kläder.
Precis.
Och sen försöker få igen lite mat. Och sen går vi väl ibland tillsammans till förskolan. Mm. Eller så gör du det om jag har en tidig morgon.
För det är lite flexibel tid ibland.
Ja, alltså jag har inte alltid så tidiga morgnar.
Mm.
Det är när man är sådär på morgon-tv och så. Mm. Men, och sen...
Precis, det funkar ganska bra. Men det speciella med ditt jobb är att det också ju händer saker som är oförutsägbara. Mm. Så det är svårt ibland att planera.
Du får ett telefonsamtal.
Nu pratar vi om den där negativa listan och din pappa som var politiskt aktiv och förmodligen politiskt intresserad fortfarande. Tyckte absolut att du skulle göra det ändå och ta det här jobbet. Det är ju någonting som är större än en själv naturligtvis. Det här. Pratar ni politik? För ni har ju ändå det gemensamt hemma.
Vi pratar rätt mycket politik.
Jo, vi gör väl det.
Jag är intresserad, det jag tycker är spännande också såklart.
Ja.
Och det tror jag också är en förutsättning lite grann. Att man ser det lite grann som ett gemensamt projekt till viss utsträckning. Och man försöker göra det tillsammans. Och liksom att man då är, eller jag är intresserad av jag är intresserad av politik och jag tycker att det är... Men att det går att göra saker på riktigt, det går att förändra saker, det går att stoppa marknadshyror eller det går att höja pensionerna.
Hur var liksom det för dig då när du insåg att din sambo hade avsatt en statsminister? Vad tänkte du?
Helt plötsligt en dag.
Jag försökte få Norsa här att berätta hur det kändes.
Nej, precis. Det blir en kontrast. Jag tittar på tv, talet i riksdagen och sen så kommer du hem. Och så är det liksom vanligt vardagsliv, som sagt, gegga runt med någon tandkrämstub i någon vattenlåda med orotelse. Ja, det är lite speciellt att man
får värda
lite grann. Men jag tror det där är viktigt att försöka vara med i båda världen, inte blir så två värder att man bara lever i helt separata. Det tycker jag inte heller att vi gör och det känns kul tror jag att vara med.
Hur skulle du beskriva Martin?
Väldigt snäll. För det mesta. Nej, men det är det ju. Martin är ju en seglare. Så det ägnar han ju sig väldigt mycket åt, får man säga. Så du är en vattenmänniska.
Och det är du också.
Jag är ju mer åksjuk person då, som jag har i familjen.
Så du blir sjösjuk?
Så jag blir sjösjuk ibland. Jag hänger ju med till och från ändå vid de stora tillfällena, midsommar och så. Men då får jag liksom äta en tablett och hantera. Men Nadja är ju också nu mera en seglare, får man säga.
Men hur viktigt är det att ha en sambo som Martin som då kommer fram till att gå ner i tid och se till att vara sköta markservicen? För det är nästan otänkbart, låter det som, att man inte har det stödet när man ska ha ditt
jobb. Det har ju besvikit väldigt mycket.
Mm.
Tror du, det hade inte varit möjligt annars.
Ja.
Faktiskt.
Mm.
Och sen är det väl att det är ju skönt att kunna prata. Ibland vill man bara koppla bort när man kommer hem.
Mm.
Men också lite skönt att prata med någon som är lite politiskt intresserad och förstår vad man håller på med också. Alltså så man kan ha båda de där delarna.
Har du fått hjälp? Ibland sitter man ju med saker och problem.
Men jag ger Martin mina tal och... inlägg i riksdagen.
Okej, så du
så
får
sitter han och läser dem ibland då. Ja. Eller artiklar och...
Ja, men det är kul att få vara med på ett hörn.
Och då har du ofta synpunkter?
ibland.
Kan ha att komma med ibland.
Gör lite sådana här bedömningar av debatter. Och...
Det låter som ni har samma värdegrund.
Ja, jo, det har vi nog kanske.
Du röstar väl inte på Moderaterna, Mårten?
Säg inte vad jag röstar på.
Du behöver inte säga vad du röstar på, men det är ändå kanske viktigt att man...
Jo, det är nog förutsättning.
...har en värdegrund som man delar. En del klarar ju det utan det, men... när du tittar på de här talen och så där, sitter du med rödpenna där och tänker... Nej, det där borde du inte säga.
Nej, men det är väl klart... Eller det, alltså, jag tror inte min insats är så stor vad gäller det, men...
Jo.
Men jag tror att det också hjälper mig, alltså, som du sa, sköter markservice och så, men att få vara med och att känna att det, som sagt, det är något man gör lite grann tillsammans, det gör också att man kan ta på sig en massa andra saker. Det är inte som att ibland kan det bli när man både har jobb och man har saker att sköta hemma att man konkurrerar om tid, eller man ska säga att om du gör något så går det ut över min tid. Och så. Om man börjar tänka så tror jag det blir svårt att få ihop det. Utan man måste se det som att det är något man gör tillsammans. För att det ska...
Och att det är att man har bestämt det tillsammans.
Och att man har bestämt det tillsammans, att man är involverad.
Ja, det tror jag verkligen. Annars kan det nog bli surt.
Annars blir det kan bli surt.
Ja.
Har relationen förändrats? Allt det här hände ju ungefär när ni fick barn också.
Ja.
Det kanske
vi har väl lite mindre tid med varandra på något sätt. Det är lite
mindre tid. Ja. Som sagt, barn tenderar att förändra saker.
Ja, det är kanske den största förändringen.
Men det är väl, då är man ju extra noga med lite semestrar och att vi har vissa helger ändå.
Mm.
Och att vi är tillsammans. Ja,
precis, att man har barn kanske också hjälper en på det sättet. Att man, jag menar, man vill ha semester och man avsätter tid. Och hade vi bara... Jag har varit ihop och levt.
Att det får inte bara bli så att man glider isär.
Nej, precis. Nej. Och sen är väl våra föräldrar det bra.
Precis.
Så ni kan ha egen tid, ni två.
Ja, men precis. Så när det är lite längre semester åker vi till Göteborg där mina föräldrar bor då. Och då blir det ju jätteroligt så kan Nadja vara med mormor och morfar.
Så kan ni smita iväg.
Och så kan vi ta det lite lugnt.
Du tar ett piller och så åker ni ut och seglar. den här offentligheten är ändå det som skiljer ditt jobb från många andra jobb. Och det kan bli, nu hade du inte råkat ut för så mycket så, men det kan bli mycket kritik, hot, hat, vittnar många om. Tuffa tag. Att vara nära någon som utsätts för det, det kan ju ibland kännas jobbigt.
Mm.
Gör det?
Mm. Som sagt, jag har inte... märkt av så mycket så här hot och hatfulla grejer. Men det är klart att det är ju... Det är ju ständig kritik, liksom. Mm. Och det är påfrestande.
Hur är det då? Mm. Då är det då
och men jag kan också bli liksom sur själv på folk som... kritiserar, liksom, man tycker.
Det var ett milt uttryckt sur.
Ja. Jag tycker saker är orättvisa. Och,
Just det. Du ser ju liksom bakgrunden.
Ja.
Ibland är det ju så lätt att vara utanför och det där var inte bra. Och så vet du så mycket mer
om
vad som har hänt.
Liksom.
Och då får ni snacka om det hemma. Det är bra att ha stöd.
Ja.
Hörrni, vad trevligt att ni båda kom hit och inte minst att få spegla den här partiledaren genom dig. Jättespännande. Tack ska ni ha.
Tack.
Tack.